Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 200 utav Svenska FPL-podden. Det är lite utav ett jubileumsavsnitt här och vi är precis i avslutningen utav Game Week 17. Leeds Manchester City pågår och det är precis halvlek och City leder med 1-0. Vi spelar alltså in onsdagen den 28 december. Och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in i våra byggen, lite se hur återstarten av FPL har gått hittills för oss och lite hur vi ser på det framåt. Vi ska prata veckans punkter där vi ska kolla lite på anfallssituationen där det finns flera spelare som både glädjer och som frustrerar. Vi ska även prata ersättare till en viss Reece James som såklart gick sönder när vi alla tre i podden satt med honom i våra byggen. Vi kommer med rekommendationer och vi har en kaptensdiskussion både för Game Week 18 och 19 nu när Game Weeksen duggar tätt, och Game Week 19 är ju dessutom en double Game Week. Och sen avslutar vi med era lyssnarfrågor. Yes, jubileumsavsnitt. Du Stefan, jag tänkte börja fråga dig, hur lyckas du med ditt nyårsfirande här när serieledande Arsenal ska bort och möta Brighton vid 18.30 på nyår?
Ja, det blir lite kämpigt.
Har du börjat sålt in den där hemma eller?
Nej, det blir nog inte att se den. Och det kommer nog bli svårt att hålla sig borta från uppdateringar och jag tror inte att jag kommer se den i efterhand utan att veta hur det har gått. Så nej, jag får väl vaska den.
Ja. Nej, Arsenal ser fina ut. Fredrik, har du ändrat någonting? Är det grattis till andra platsen för Arsenal fortfarande?
Ja, men fortfarande är det väl kanske någonstans det. Jag tror att City är favoriter. Men nej, de ser ut att hålla i det här Arsenal. De fortsätter flyga på moln. Det är imponerande att komma tillbaka där från underläge. Så att, får vi se hur länge sagan fortsätter. Men för den neutrala åskådaren i Premier League så är det väldigt roligt att ett lag inte seglar iväg. Även om Arsenal nu leder ligan så är det i alla fall inte City som drar iväg med 15 poäng. Så att man får väl inta den rollen då och tänka att det är bra för sporten.
Ja, nej, jag tycker det är väldigt kul att se Arsenal spela fotboll. Det är rolig fotboll. Sen så det är inte jättekul som en United supporter att se Arsenal spela fotboll, men bara kopplat som ren fotbollsåskådare så är det härligt. Och det ska bli kul att åka och se Arsenal här i mars när vi drar på poddresan för 2023. Det är inte så långt kvar. 10-13 mars drar vi. Och vi sa ju det i förra avsnittet och det vill bara upprepa det. Att vi har nu en jubileumsutlottning där vi lottar ut en lycklig vinnare som får hänga med på poddresan. Förra veckan berättade vi om Kasper som vann utlottningen av en resa som vi hade på vår bussa i Musikhjälpen. Vi nämnde ju också den här jubileumsutlottningen då, men i och med 200 avsnitt så gör vi så att vi drar en vinnare utav våra Patreons, och antingen de som är Patreons nu, men du har även möjlighet om du inte har klivit på än att bli Patreon innan årsskiftet. Det är någon dag kvar här innan vi kliver in i 2023 och då ha lika stor chans som de befintliga Patreons med lotter och en möjlighet att haka på. Och som sagt, jag ser verkligen fram emot den här resan. Så, och när jag berättade för Kasper att han vann så blev han såklart superglad. Och vi är ett ganska bra gäng nu som drar till London i mars. Fredrik, det ska bli kul, eller hur?
Ja, vi är sjukt taggade och vi har ju nämnt det tidigare, det är fler matcher som går, det finns en möjlighet att göra hela den här helgen uppare ytterligare ett snäppt. Och det gör man ju allra bäst till att ha två matcher att se. Nu har vi inte fått spelschemat än så vi vet ju inte vilka matcher som ligger på andra dagar, men vi vet att Spurs spelar hemma mot Nottingham Forest, skulle kunna bli målfest hemma på arenan som vi ju alla gillar trots att vi inte gillar Spurs. QPR Watford finns ju där som en liksom en championship-upplevelse. Och Ja, alltså, jag vet inte hur Stefan känner, men jag tror du Alex känner som jag att man vänder ju gärna till Sellers Park och ser Crystal Palace City. Det hade faktiskt varit kul att se Haaland live, för det har jag inte gjort.
Fan Stefan, hade det inte varit kul att åka till Sellers Park och få liksom stå bakom Patrick Vieira och heja på honom i match mot City som ändå betyder mycket för Arsenal?
Ja, men det hade jag inte haft något problem med. Då får jag i alla fall heja på hemmalaget där. Så att, ja, nej, det var ingen trevlig upplevelse sist. Arsenal gjorde väl typ sin sämsta insats på hela säsongen när vi var där.
Ja. Nej, utöver det så tror jag West Ham, Aston Villa också spelar. Så att se till att boka med på den resan. Eller först och främst se till att bli Patreon så var med möjligheten att vinna. Men även om man inte vinner, som sagt, går det fortfarande att boka resa. Så se till att göra det om ni inte redan har gjort det. Jag tänker vi ska kika in lite i våra byggen. Vi gick ju alla tre på en 3-5-2 uppställning till slut och lyckades alla tre då ducka Mitrovic fina poäng efter, ja men de här, det var ingen som hade sagt att han definitivt skulle missa, men det fanns orosmål och det i kombination med att han stod på fyra gula gjorde ju att man, eller i alla fall för mig, att jag undvek. Och ja, som sagt, fick en rätt trött start på återstarten för egen del. Om inte det vore nog så både du och jag, Fredrik, fick liksom lite... Jag hade väldigt svårt att smälta att Kulusevski blir av med sin assist. Jag vet inte hur du känner, Fredrik.
Ja, nej, men det är ju ett rån. Men... Sen går det säkert att argumentera sakligt för att ja, nej, men han ska inte ha den si och så. Men vi var inne lite på det, dels i våran interna chatt men också i Patreon-tråden där, att det blir lite godtyckligt. Darwin Nunez får väl inte sin. Salah får sin, han kanske inte ska ha den. Kulusevski får den inte. Det blir liksom, vi hamnar i ett sånt här läge där vi inte vet om assen kommer eller inte. Och det är tråkigt tycker jag. Jag gillar ju förutsägbarhet vad det gäller poäng. Och det är ju liksom, det är lite sådär FPLs motsvarighet till VAR på något vis. Att man jublar och sen så kommer någon jävel att ta bort poängen ifrån dem.
Nej, du nämner ju flera situationer. Det är ju inte så att situationerna är exakt identiska. Till exempel Salas ass som han får. Jag tycker att det är ganska självklart att det borde stå som ett självmål sett till hur reglerna för självmål ser ut kopplat till att bollen inte är på väg in i mål. Jag tycker att det framgår uppenbart. Sen så har ju FPL varit tydliga med det, vilket jag tycker också är rätt, att om det är så att det finns någon liksom diskutabel att den kanske ändå kunde varit på väg in i mål, ja men då får det liksom räknas som mål snarare än självmål. Det tycker jag väl är rätt, men jag har svårt att köpa den. Jag tycker det finns en vinkel som visar ganska klart att den inte är på väg in. Men det är ju bara att liksom bryta ihop, gräva ner sig och ta nya tag. Jag har ju en riktigt tung omgång. Nu är det här inför City-omgången. Men jag står på 42 fattiga poäng. Cancelo, De Bruyne, Haaland med binden kvar. Men fick ju dråpslaget här, Cancelo inleder bänk. Ännu värre för dig, Fredrik, som har Cancelo, Foden och Haaland, när både Cancelo och Foden får sitta bänk, och vi räknar med att det kanske blir något kort inhopp, men man vet aldrig med Pep. Jag har totalt 986 poäng, blodröda pilar just nu, och ser inte hur det egentligen ska kunna räddas upp. Jag har en overall rank ner på 325 000 i världen. Känns tufft. Och Fredrik, du går förbi mig. Du har 52 poäng inför City-matchen här. Totalt 588 poäng, så 2 poäng mer och några tusen bättre placering än 302 000 tror jag.
Men det är fortfarande ett jävla mörker. Det är, om du hade blodröda pilar så är väl mina liksom ketchupröda då. Så att, nej, det är ju ingen bra vecka. Det är några träffar, men den här Foden-bänken kom väldigt, väldigt tungt. Hade behövt den starten och en liten sneaky delivery där för Foden. Men det är vad det är. Vi är igång. Man får liksom upprepas för sig själv att FPL inte är ett sprintlopp utan ett maraton. Det kommer vara de som gör bra veckor. Och, ja. Våra bra veckor are still to come.
Fredrik hade åtminstone Salah, men då missade han Rashford istället. Stefan, du gick liksom jag på Kevin De Bruyne och har då Cancelo, De Bruyne och Haaland kvar. Och, ja, vi, jag och Fredrik klagar här, du har ju inte en jättemycket bättre game week. Du har 10 poäng, 12 poäng bättre än mig. Tror jag det blir 54 poäng hittills, totalt 1013 poäng. Och röda pilar även för dig just nu, 96k ligger du på.
Ja, nej, men vad ska man säga, det är väl att template-spelarna levererar som man inte har. Mitrovic undvek man ju. Jag tycker de får billiga utvisningar emot, eller med sig i Fulham där, och det förstör lite min Saha-uttagning. Sen ja, Almiron, mål igen. Vad ska man säga, väljer De Bruyne framför Salah. Så det är väl de tre grejerna. Och sen att Reece James går sönder är ju ett problem såklart, som man måste ta hand om. Så man, ja, men hade sett fram emot att spara bytet. Nu får vi se hur det blir med det.
Ja, vi ska prata lite sen i veckans punkter för ersättare. Men Stefan, du har väl hela 2,6 på banken, va?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, det stämmer. Så jag har alla möjligheter. Men jag måste kika upp lite om man kanske kan få några double game weeks. Om de annonseras, om det kommer påverka någonting och sånt. Men annars har väl jag Robertson som ett alternativ där som ersättare för Reece James.
Fredrik, du har precis som mig 0,3 på banken och sådär. Är det Reece James du kikar på och gör något med, eller är du så trygg med din bänk att du till och med kanske vilar och sparar ett byte?
Ja, jag önskar att jag kunde säga att det var det sistnämnda. Problemet för mig är väl att mina två reservbackar, de möter ju Arsenal och City, ligans två bästa lag, i kommande omgång. Så att det är liksom 0,0% chans till en form av nolla på både Dunk och Patterson. Så att jag kommer behöva göra ett byte. Jag kommer inte kunna vila, ha kvar en James. Som, det där när man bara sätter sig ner utan någon form av närkontakt och känner att det är någonting som är trasigt. Det luktar ju frånvaro ett par veckor och det är mycket matcher under tiden. Det ska väldigt mycket till för att han inte bara ska ryka. Och jag ser framför mig ett ganska enkelt sidledsbyte för egen del. Hålla mig inom samma lag, kliva ner ett par tiondelar av en miljon. Och det är Kukureya som är inspanad. Sen är det lilla brasklappen där som Stefan nämnde med double game week, om det trillar in några sådana. Sådär. Men som känslan är just nu så är Kukureya det givna valet för mig att ersätta James med.
Ja, och där tror vi att det ska komma en double game week i alla fall här i game week 19. Så. Ja, nej, det är lurigt det där. Men kopplat till hur länge Reece James blir borta, så såg jag det tidigare idag. Simon Johnson, som är The Athletics Chelsea-korrespondent, var ute och sa att James ser bara ut att missa 3-4 veckor. Så att det kunde varit mycket värre, såklart, en knäskada ändå. Sen så ska man säga det att det är en första prognos. Det kan absolut vara så att det förvärras, men om det bara är så att han missar 3-4 veckor, så tror jag att man får vara glad som Chelsea-fan. Men som FPL-spelare så gör det inte jättestor skillnad. För visst så har vi ett uppehåll efter Game Week 19 som ger lite tid. Men det går liksom inte att vänta. Däremot så är jag helt allvarlig när jag säger att det kanske kan vara så att man kan avvakta med bytet. I och för sig förmodligen käka en price drop på Reece James. Men det är kanske inte i hela världen, då det inte är så många spelare i exakt samma prisnivå som man kanske kollar mot. Det kan vara värt att jag har till exempel Ben White på bänken som jag skulle kunna spela mot Brighton här i 18. Med förhoppning om att få mer info om vilka lag som kan få extra dubblar och i så fall bestämma lite mer vart man ska gå med sitt byte. Och då ha två fria och kanske till och med, är det så att vi får info om att Liverpool har en double game week, ja, men då kanske man kan göra ett dubbelbyte istället till 19 där jag får in en cityback, jag som bara har 0,3 på bank, eller Liverpool back som bara har 0,3 på banken har svårt att göra det bytet annars. Så att jag tycker inte att det är helt fel att om man har den möjligheten att bara, ja, men kanske ta 0,1 tapp på Reece James och sen få mer info innan man gör byterna. Är det någonting som du har funderat på, Stefan?
Ja, nej, det var väl det jag var inne på, att jag också har White som första avbytare, så att det går absolut att vänta. Sen har ju förvisso, jag gillar ju Robertsons match mot Leicester som såg rätt kassa ut här, så att det finns ju absolut en anledning till att göra bytet snabbt om jag nu väljer Robertson. Men jag måste gå fram några gameweeks och se så att pengarna räcker till för alla planerade byten här, för de dubblar som jag förväntar mig ska komma och de spelarna jag vill ha in.
Det låter väl vettigt så. Jag tänker vi går vidare till veckans punkter och egentligen tar vid där vi har varit inne på ersättare för Reece James. Vi har lyssnare som har ställt frågor, både Mattias Dufelt och Christian Hansen. Liksom undrar, vart går man från Reece James? Och båda säger det, sitter såklart redan på Trippier. Och det är väl det jag skulle vilja liksom skicka med redan. Är det någon nu som har gått emot och inte skulle ha Trippier, då tycker jag att det är den väg man enklast går och är ersättare nummer ett från Reece James. Annars är det svårt. Och du pratar och går upp till en Robertson där, Stefan, eventuellt. Men det är en helt annan prisbild. Det är få som har den möjligheten att göra det raka bytet. Och då krävs det minuspoäng. Ja, det är ju inte kul att behöva dra direkt så här efter man har byggt om hela sitt lag. Fredrik, du är inne på att gå till annan Chelsea-försvarare i Kukureya. Jag är inte alls speciellt övertygad. Du sitter dessutom med Kepa, så du, tänker du dubbla upp Chelsea-försvaret som du redan hade såklart, men även då med James borta och så. Och dessutom, jag vet inte får vi någon, vi kan inte få någon info än om 19 är dubbel. Nej, det kommer vi inte få.
Ja, det är ju en dubbel i dagsläget. Men, ja.
Den är ju bekräftad, den blir jag.
Ja, det blir det ju. Det är ju senare, det är 21 som är. Just det, ja, men då går man ändå på en dubbelgubbe. Även om man kanske inte har jättehöga förväntningar på poäng på Kukureya. Nej, men
det är också Forrest borta i 18 här som är en bra match. Så man vill liksom knycka åt sig genom att, för jag förstår ju vad du menar med att spara bytet och sen kanske göra bytet på James med två fria för att kunna laborera runt. Och det är ju en bra point, just att vill du kliva till en helt annan prisklass, kanske framförallt uppåt, då är ju det ett bra sätt. För minussprutan, den bör man ju hålla sig ifrån.
Ja, den lockar väldigt lite skulle jag säga.
Ja, då ska man ha ett sargat bygge deluxe. Men knappt ens då att det är värt det. Det ska liksom vara på nivån att du inte får ihop ett bygge. Och så många skador blev det ju inte. Så att, nej, hålla sig lugn där och sen kika lite. Men jag skulle säga att mycket har att göra med hur ser din backlinje i just ditt bygge ut. Det är mycket.
I förra avsnittet så presenterade vi ju våra byggen, Fredrik. Då konstaterade vi att du inte hade någon Arsenal-försvarare. Ben White är ingen gubbe som du överväger att gå till från Reece James. Du var ju lite osäker på hur Arsenal ska se ut här för mig. Men nu såg de ju bra ut senast, men det är en match. Ja, man får lite se vart det tar vägen. Men det känns som att det ändå är liksom många som sitter i Arsenal-defensiven. Men du lockas inte att gå dit.
Nej, men alltså för 4,7 så är ju Ben White ett bra alternativ. Utan tvekan. Men man kan ta alla, och jag kommer nog att känslan är just nu att det finns andra spelare som jag hellre vill ha. Jag är inte jättelockad av Ben Whites offensiva liksom potential om man jämför med Kukureya till exempel, tycker jag att den är bättre. Men jag är också medveten om att Arsenal är bra för tillfället. Det kommer att kunna straffa en. Inte jättehög BTSB på White i och för sig. Men som du säger, Någon Arsenal-försvarare sitter ju i ganska många byggen. Så att det är ju en risk att gå utan, men det frigör en plats. Och, ja, vi får se. Mycket kommer ju avgöras av om det, när det kommer dubblar. För det är klart, en dubbel på Arsenal, då får man nog inte krypa till korset, men se till att få in någon i alla fall. Och då ligger ju White nära till hans i och med att han är så pass billig.
Kan vi få info om en dubbel, då kan ju till och med vara så att det kan bara vara för de som har Ben White att även dubbla upp med en Gabriel också. Det enda som talar emot är att man kanske vill dubbla upp i offensiven då vi liksom, ja, men många sitter med Martinelli, med både Saka, Ødegaard, Nketiah, allihopa kommer ju iväg med poäng här från Game 17 och ser ju bra ut. Så det är det som talar emot. Men det är trångt om platserna framåt. I försvaret tycker jag inte att det är lika trångt. Så att Arsenals försvar är ju något att hoppa på om det ska fortsätta se ut så bra som det har gjort under hösten kanske. Bra. Ja, men vi går vidare. Och nu pratar vi försvarare, men jag tycker att det finns mycket att prata om anfallare. För det är här vi ser väldigt mycket byten som gjordes tidigt. Innan Reece James spelade sin match och skadade sig så såg man att folk var snabba på avtryckaren, precis som vanligt. Och man gick på en Callum Wilson som missade på grund av sjukdom. Och sen så är Howe ute och säger att ja, vi får se om man kan vara redo till Game Week 18. Så finns osäkerhet även nu för 18. Och så såg vi en Mitro som levererade. Så jag tror att det är det vanliga bytet som folk har gjort. Från Wilson till Mitrovic. Och jag tycker inte att det är ett dåligt byte. Jag tycker till och med att det är ett ganska bra byte. Men samtidigt så, ja, men det är inte så mycket som har förändrats. Mitrovic är fortfarande på 4 gula kort. Hur ser ni på ett sånt byte? Nu sitter ju ingen av oss med Wilson. Men Stefan, om du skulle sitta med Wilson här. Och med osäkerhet inför Game Week 18. Hade du haft is i magen eller hade du lockats av att gå till Mitrovic för att ändå, ja, men, plocka in honom? Glödhet och en dubbel här i Game Week 19 då, eventuellt om man inte drar på sig en varning.
Ja, nej, men Wilson är väl osäker redan till nästa Game Week också. Men jag tycker fortfarande Mitrovic är svår. Jag tycker folk drar alldeles för stora växlar av liksom Fulhams offensiva stats. De spelar liksom mot 9 man. Det måste man ju komma ihåg någonstans. Men visst, han verkar fit och så. Så att han är ju ett bra alternativ. Men, ja, men de här 4 gula står han ju fortfarande på, som du säger. Så att det finns ju ingen bekräftelse att han får 2 matcher. Och efter dubben så är det tuffa matcher, så att jag är inte svinsugen på Mitrovic faktiskt privat. Jag har ju inte problemet med Wilson, men det är inte så att det brinner i knutarna för egen del och få in en Mitrovic till den dubben.
Nej, hur tänker du, Fredrik?
Jag skulle nog säga att jag inte håller med Stefan där. Tack och lov tog ju Martial lite poäng för mig, så det dämpar väl lite att man grämer sig. Men jag grämer ändå en hel del att jag liksom gick på de jävla ryktena om Mitrovic. Jag tycker att han ser ändå fin ut, på så fint som han kan se ut, som bara en avig serb med lynne kan göra. Liksom. Nu ska de spela Southampton hemma, ett haveri till försvaret, ett lag som förmodligen kommer åka ur om du frågar mig. Och så en dubbel på det efteråt. Och ja, det är 4 gula, men han kommer ju åtminstone starta Southampton hemma, det vet vi ju. Så att, jag förstår de som har gjort bytet. Sen kanske jag hade nog kanske käkat en price drop och hållit ut och väntat lite. Men jag förstår bytet fullt ut och hade gärna suttit med Mitro i bygget. Jag vet inte vad du känner, Alex.
Ja, men jag tycker det är lite lurigt. Jag står väl någonstans mitt emellan er två. Men hade jag haft Wilson så hade jag nog klivit mot Mitrovic ändå här till Game Week 18 redan. Sen så är ju det är ju upplagt för att Wilson är tillbaka och gör det jättebra, medan Mitrovic såklart tar ett gult kort mot Southampton och missar den bästa matchen i dubben i 19. Men jag tycker ändå, och det måste ha varit så frustrerande att har gått på Wilson och sen får Newcastle straff efter, vad är det, liksom en minut som Wood då slår in. Och den hade ju Wilson såklart tagit om han hade varit på plan. Men det är vad det är. Jag tycker Wilson är ju ett bättre ett bättre forwardsalternativ på lång sikt. Jag gillar Newcastles matcher och tycker att han är väldigt bra att sitta på. Däremot med den här, liksom, jag tycker man ska ha lite kortsiktighet i det. Och då gå in på Mitrovic. Det kan inte gå så fel, säger jag. Det är så här famous last words. Men Southampton hemma, som du säger, jättebra match. Leicester borta i 19, som man hoppas då att han håller sig borta från gult kort i Southampton-matchen. Och då kommer till spel, också en jättebra match. Skulle han dra på sig ett gult kort, oavsett om det är mot Southampton eller Leicester, så har han ju ändå en match i Gameweek 19. Det är inte så att han står utan match som det annars är i de flesta fall när det är avstängningar. Och han kan ju ställa till det även om han skulle vara avstängd mot Leicester och då andra matcher mot Chelsea hemma på Craven Cottage göra någonting. Men det är väl det. Skulle man vilja ha på lång sikt, ja men då är det väl så att jag ändå tycker att Wilson är bättre. Men jag tycker att det är läge att kanske vara lite kortsiktig här och gå för det. Och hoppas då hålla tummarna att han, ja, trots sitt serbiska lynne då, håller sig i skinnet och inte tar något gult kort. Men det är ju tuffa matcher. Det är som sagt andra matchen i dubben i 19 är Chelsea hemma. Sen är Newcastle borta, Tottenham hemma, Chelsea borta efter varandra. Så nu tycker jag kanske inte Spurs imponerade supermycket här trots som de fick poäng. Och Chelsea vet vi väl ändå inte riktigt vad vi har. Men nej, jag är kluven. Jag tror att det hörs. Men jag är nog närmare ditt spår att gå på en Mitrovic från Wilson om man nu sitter där. Om det inte är Wilson tycker jag det är tuffare, om man till exempel har Martial, då tycker jag det finns ett jättebra läge att vänta med att göra ett byte och se, klarar han sig från gult här i 15, ja men då så kan man gå sen till 19 i så fall och ta den panten om man vill, och då får man ännu mer liksom info hur allting ser ut. Samtidigt håller jag med Stefan att ja, det blev en väldigt konstig match mot Palace när det blev det tidiga röda kortet. Sen kom ett rött till. Så det ska såklart vägas in. Men ja, det är knappast negativt för hans självförtroende. Som annars inte brukar vara något fel på. Det finns ju även andra anfallare jag tycker är intressanta att diskutera. Vi har varit inne på Martial. Som du valde att gå på, Fredrik. Och redan säger att du ångrar dig lite grann. Kanske inte så mycket av Martial utan mer på Mitrovic skulle jag tro. Martial kom iväg med en kasse här. Sen grämer väl du dig extra eftersom att du inte dubblade upp i United med Rashford och Martial. I så fall hade det varit ett kanonmål. Liksom,
med ja, det var väl mer att jag stod och valde mellan Martial och Rashford. Och Martial kom in som en täckning för Rashford. Med vetskapen om att Rashford är ett bättre FPL-val, men han är mittfältare, tuffare än spotsen. Så att jag hade ju hellre suttit med Rashford och Mitrovic. Så, men det är lätt att vara efterklok. Martial tog i alla fall poäng, så att jag ska inte klaga. Och som sagt, jag grämmer inte så mycket över liksom Martial i sig, utan det är ju mer att jag satt och sa att man var lite dum i huvudet om man gick utan Mitrovic i förra podden, och så gör jag det själv och så straffar det sig. Så att karma.
Ja, en gubbe som jag gick på som det har varit väldigt mycket snack om, det är Darwin Núñez. Han blankar ju här i Game 17, och läser man Twitter så hör man om att det är en av världens sämsta fotbollsspelare, eller i alla fall världens sämsta avslutare, och att det är en sån floppvärmning utav Liverpool. Och jag vet inte var ni står. Jag håller ju inte alls med. Jag tycker att han är oerhört viktig för Liverpools spel. Och kan komma och visa sig vara en hur bra spelare som helst. Och jag tror att han kommer fixa till sina siffror om man bara fortsätter komma till lägen. Och sen hur lång tid det tar, det vet jag inte. Och jag förstår att det är en frustrerande spelare att äga. Men ja, jag tycker det är mycket värre att ha en spelare som inte kommer till lägen än någon som kommer till lägen och bränner allt möjligt. Ja, vad säger du Fredrik som Liverpool-supporter? Hur ser du på Darwin? Kanske inte som en fotbollsspelare i sig, utan framförallt som ett FPL-alternativ.
Alltså man ska väl säga det att i och med att Liverpool går och vinner ganska tryggt så är det väldigt mycket lättare att ha förståelse som Liverpool-supporter. Men jag tror att min förståelse hade varit rätt okej ändå, för jag tycker att du är inne på helt rätt spår. Att, alltså killen kommer till så jävla mycket lägen och det gör man liksom inte bara av ren tur. För alla som har spelat fotboll på någon form av seriös nivå, ens på korpen, vet ju det att du kommer inte till lägen i fotboll. Bara liksom, oj, här fanns jag, utan du måste ta det till rätt ställe. Sen har det ju blivit lite av en parodi med att han bränner och så här. Ja, alltså låt folk garva då. Killen kommer att göra en jävla massa mål så fort det bara lossnar liksom. Han kan göra mål, han tar sig till lägena. Jag är livrädd som sitter utan Darwin efter att ha sett matchen. Förvisso på lite på avstånd på en ganska högljudd sportbar här. Men jag såg ändå tillräckligt bra för att se att han borde väl ha gjort 2-3 mål. Och nu kommer Cody Gapko också och blir en ny lekkompis på kanten. Ja, vilket jag bara tror är positivt för Darwin. Jag fattar också att 2 poäng på Darwin var inte vad man hade kanske räknat med. Men jag tycker som FBL-val att den är jättelovande. Och så fort det kommer en Liverpool-dubbel så kommer jag ju behöva baxa in honom i bygget på något sätt. Jag vet inte fan hur det ska gå till. Så att jag är helt inne på din linje. Så jag tycker att han ser hur fin ut som helst.
Stefan, har du någon annan syn på det här?
Nej, men jag sa ju redan innan matchen att jag tycker att Darwin är mycket bättre alternativ än Salah. Det står jag kvar med, för att jag kommer inte cappa Salah någonting här. Men Darwin har man ju råd med ändå, tycker jag. Så att jag är kvar i den båten. Jag tror, som Fredan är inne på, att Gakpo kommer spela vänster. Nunez kommer spela centralt. Nunez är jävligt divig när han kommer i lägena, så att han kommer skjuta, han kommer inte passa Salah. Jag hade gärna haft Nunez i bygget, men nu har jag gått på det här femman om mitt fältet för att jag hoppas och tror att det ska vara en bra väg in och liksom få bra utdelning på om det blir massa dubblar och kunna ha 5 riktigt bra mittfältare. Men ja, om och när Liverpool får dubbel så är Darwin i laget.
Ja, men då låter det som att vi är ganska överens i alla fall, att vi nästan skickar ut en varningsflagga för alla de som då vill fly från Darwin. Det kanske inte är den gubben man går till, för han är ganska svår att nå till från de andra anfallare man har just nu. Men om man har honom tycker jag inte att det är läget att skeppa ut honom. Utan dessutom tycker jag man kan ta med det. Det är inte så att det är en sopavslutare. Man kan kolla hur han har levererat mot sina XG-siffror i tidigare klubbar. Det är inte någon superöverleverans, men han levererar åtminstone på dem eller strax bättre. Det ska bara lossna här, och som sagt, han kommer till lägen, han kommer fortsätta komma till lägen och snart sitter de, hoppas jag, som har honom i bygget.
Jag tänker det, Alex, det är ganska viktigt att Liverpool som lag går och vinner. Det gör ju att bördan på hans axlar blir ju inte så himla tung ändå. Visst, det är lite liksom memes i sociala medier, men sånt tror jag han skakar av sig ganska lätt. Känslan i omklädningsrummet är ju garanterat så att alla bara peppar och liksom, ja, men många utsåg, en del utsåg ju honom till man of the match också, så det var ju liksom i Liverpool forum. Så jag tycker ändå att det var liksom, sen är det klart alltid lättare när man vinner, då är det lätt att liksom att vara förlåtande, men jag tror att det är en viktig aspekt i det, för låt säga att Liverpool hade torskat, då hade han ju risken att han blivit värsta syndabocken och att tyngden på axlarna då blir väldigt tung. Jag tror han skakar av sig det där, så att alltså Darwin hattrick här nu i Game Week 18, jag blir inte förvånad.
Hans största problem är ju att hans pris, och att det finns liksom ett gäng anfallare som både är talismaner och har straffar i andra lag, som man kan gå till istället. Så det är väl just liksom att få till strukturen där, och vad man behöver offra för att få in Darwin som är nyckelfrågan.
Ja, jag fick offra till exempel att inte ha Kepa, och det fick jag ju skit för. Nej, men så är det absolut. Och som sagt, jag sitter med honom nu. Jag tycker inte att man ska byta ut honom. Samtidigt kollar jag mitt eget lag då, om jag skulle göra James till en Robertson till exempel. Ja, men då måste jag hitta massa pengar. Alltså, vart hittar man enklast massa pengar? Ser man Darwin kostar 9,0. Där kan jag gå till Mitrovic som har en dubbel i 19. Ja, men det skulle kunna vara ett sätt om jag sparbytet den här veckan, samtidigt som jag vill ha Darwin. Men det där är lurigt. Jag får se vad jag gör. Men jag tycker inte det är läge att plocka ut honom nu. Yes, vi ska gå vidare med Reka. Men innan dess ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor som är med och arrangerar vår poddresa till London bland annat. Och även har priser i vår poddliga. Jag tror inte jag sa det, men för att vara med i den här utlottningen så gäller det att man är Patreon. Det nämnde jag. Patreon blir man ju på patreon.com/svenskafpl. Och där väljer man om man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Så ni som inte har gjort det, se till att gå in där, vara med i utlottningen och dessutom kom in i vårt härliga community. Jag kan slå ett slag för det redan nu. Jag ska nog försöka göra någon Discord inför Gameweek 19. Det är så tajt mellan Gameweek 18 och 19 så vi kommer inte kunna få till ett poddavsnitt och få ut det. Däremot så tänkte jag köra ett Discord-snack där man kan ställa lite frågor. Vi kan köra en kaptensdiskussion och lite såna här saker. Var med och snacka där. Det krävs att du är Patreon då också. Så se till att bli det om ni inte redan har blivit. Olka som sagt, men vidare har vi partners i Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Men jag sa att vi skulle gå vidare till Rekar och det gör vi nu. Och Fredrik, om vi börjar med tre försvarsrekar, vart går du då? Jag antar att det är spelare som ligger hyfsat nära ditt eget bygge redan eftersom man precis har fått bygga sitt lag.
Ja, det är ju det logiska vore egentligen bara att ta fram bygget och läsa. Och då har jag istället då bara för att tänkt att vi inte ska hamna lite liksom i samma same, så har jag bara valt rekar idag som jag inte har själv. Jag har valt tre stycken försvarare då, här som jag själv skulle vilja byta in. Som jag själv inte sitter med. Trippier, det goes without saying. Alltså det är liksom på nivån av vad Trent brukar vara. Så har du inte honom, då är det den första backen du byter in. Men nu har han en TSP på vadå, 66% overall. Och den är väl ändå högre liksom för aktiva managers. Så att jag bortser lite från Trippier. Utan de tre som jag vill reka försvarsmässigt, det är Robertson, som Stefan nämnde. Så han såg ju superfin ut. Herre jävlar, alltså nog för att Trent var lite på spelhumör vad det gäller inlägg. Men Robertson kom rätt till det. Och han kan ju vara lite avig i sitt inläggsspel. Det blir inte lika samma precision, men fan vad fint det såg ut. Alltså, det kunde ha blivit både en och två assist till. Och det kommer ju att komma garanterat här. Nu gick han väl upp och var den försvarare som har gjort flest assist i Premier League någonsin. Och det är ju högst välförtjänt. Så Robertson, 5,7% TSB. Visst, det är 6,8 miljoner, men det är ju mumma på de poängen. Sen pratar jag om Kukureya. Tycker att det är ett bra val. Skador i backlinjen. Så att, men för mig känns 5,1 miljoner. Dubbel upcoming på Chelsea. Bra match här nu i 18. Som sagt, jag blickar mot att göra James till Kukureya i ett stilensbyte. Och sen om man ska gå lite billigare så tycker jag att någon som flyger under radarn. Jag vet att du Alex kanske nämnde honom i förra podden i bara liksom så här i förbifarten. Det är Sven Botman i Newcastle. Sitter man inte med Pope i mål, Trippier i bygget, då tycker jag att det kan vara så, en liten skön differential att dubbla upp i Newcastle-försvaret. För det ser himla fint ut alltså. Och 4,4, tacksam prisbild. Många har valt att gå på tremanna försvar. Och med tre kanske ganska dyra försvarare. Det finns ju en poäng i att göra James till exempel Botman. Casha in, vadå, knappt 1,5 miljon. För att kunna ha de där pengarna till. Vi var inne på anfallare som kostar lite mer. Någon mittfältare man kanske vill uppgradera. Behöver man de där pengarna så tycker jag att Botman är kan bli en rolig differential. I och med att typ alla har Trippier så blir det ändå att Newcastles försvarspoäng ger utdelning. Så Robbo, Kukureya, Botman blir mina tre försvarsrekare.
Och Botman är en sån spelare eftersom att han är så billig också. Och man har Trippier, att när Newcastle har lite tuffare matcher eller så, Trippier är en sån spelare, han bänkar mig inte. Det är ju som Cancelo eller Robertson eller Trent, alltså ta fasta och han startar man oavsett motstånd. Men i lite tuffare motstånd, då sätter man Botman på bänken och så kanske man spelar någon av sina andra försvarare möjligtvis beroende på hur bänken ser ut. Det kan man lätt göra. Jag tycker en vettig rek. Jag har gått på den trötta reken istället och det lovar jag att bara vara den här veckan som jag gör. Trippier är ju som du nämner ägd utav 66% och de andra räknar jag nästan är ghost ship. Men jag vet att det finns en del som har övertänkt det och tröttnat på att men alla går dit, jag vill inte vara där. Nu har ni perfekta läget. För har ni då gått på Reece James, ja, men gå till Trippier nu. För där vill man sitta. Och det handlar inte om att här ska man sticka ut, utan här kommer man bara tappa vecka efter vecka. Så att jag har med Trippier som rek den här veckan. Och det är lite för jag tycker det är svårt. Generellt sett tycker jag inte att man ska göra så mycket byten. Men försvarsbyten kommer ju kanske behöva göras kopplat till Reece James, beroende på hur man ser på den. Trippier tycker jag är ett bra val. Jag har ju Ben White och tänker reka honom också. Tycker det är en bra väg, billig väg in i Arsenal-försvaret. Visst, jag håller med dig Fredrik. Det är inte så att jag ser jättemycket offensiv utdelning komma från honom. Däremot här i senaste matchen tycker jag att han kommer med rätt bra upp. I början när han spelade ytterback så gjorde han inte alls det. Men jag tycker han kommer mer och mer. Jag vet inte vad du säger Stefan, men jag tycker att Ben White fyller på bättre och bättre och ändå är med. Sen så räknar inte jag med att han ska vinna någon assistliga på något sätt, men det kan nog komma någon udda assist här och där. Sist då har jag faktiskt Luke Shaw med som rek och vänder mig till mitt kära United. Det är en rek som jag tycker är ganska långsiktig. Jag gick ju inte på någon United-försvarare och det är inte så att jag grämmer mig över att jag inte gjorde det. Vi såg Shaw nu tog två bonus. Han fick ju dessutom spela mittback. Det var man förväntade sig att det skulle vara Viggo och Maguire som skulle spela mittback. På grund av våra ordinarie mittförsvarare spelade VM-final. Men Varane kastades in direkt, och det tror jag hade att göra med att Vigge var sjuk. Maguire hade varit sjuk, så han började på bänken. Och då fick Shaw kliva in, vilket han gjorde helt okej. Men han kommer ju kliva ut på vänsterbacksidan. Och jag ska säga det, redan nu är Martinez tillbaka i Manchester och tränar. Förvisso bakfull, men efter VM-guldet. Men jag skulle inte vara helt chockad om jag ser på nyårsafton att det är Martinez Varane i mittförsvaret igen. Och det är ett väldigt bra mittförsvar. Förvisso har United två tuffa matcher i 2021. Men sen så ser det bra ut igen. Luke Shaw är en bra bonusspelare. Rätt billig spelare att gå till också, om man nu ska gå från Reece James. Bra bonus. Så att jag tycker Luke Shaw är en väg man kan gå också. Stefan, har du tre försvarare för oss?
Ja, absolut. Men jag håller ju helt med Trippier. Det är bara dumt att sitta utan. Han är ju tokgiven som rek. Och liksom nu med Reece skada så finns det säkert de som inte har honom, som du är inne på. Och då är det ju, ja, men finns det ingenting att tveka på. Sen tycker jag Robertson, som båda ni har varit inne på, att ska in där. Det är en spelare som jag kollar väldigt mycket på att byta in nu med Reece James skada. Och sen sista backreken blir ändå White. Visst, Kukureya har sin dubbel. Jag tyckte Chelsea såg rätt rackig ut defensivt. Ja, liksom, de kommer inte bli bättre med Reece James skada. Thiago Silva sprang runt och haltade där i en halvlek. Och liksom, går han också sönder, då tror jag att, ja, men att det finns risk för det där försvarsspelet, att Kepa ska behöva liksom göra räddningar och ta bonus hemma mot Bournemouth. Känns sådär faktiskt. White däremot tycker jag är, ja, men superprisvärd. Arsenal kommer troligtvis få en dubbel i 21an, har redan en inplanerad i 23an, och efter det ett kanonspelschema, så att där kommer jag sitta upp tripplad. Jag tycker också, som du är inne på Alex, att hans offensiva spel har förbättrats ju mer han spelar högerback. Och ja, men om ni vill se ett snyggt mål så kan ni ju kolla på det enkät jag gjorde, 3-0-3-1 målet och Whites inblandning i det anfallet. Hade det till exempel blivit en retur på det skottet så hade White varit med där i straffområdet och huggit på en sån retur. Så att, nej, jag tycker faktiskt att han är lite underskattad nu. Jag tycker han har växt extremt mycket som högerback. I början såg det stapligt ut, men nu tycker jag att han ser ganska naturlig ut där ute på högerbacken.
Går vi vidare på mittfältet så börjar jag med en United-spelare i Marcus Rashford. Och Fredrik, jag vill att du lyssnar speciellt nu, för du har honom inte. Nej, jag vet, det är tufft om mittfältsplatserna, och det gör väl att man kanske inte håller på att kolla på att göra massa byten här i alla fall. Men är det något byte man ska göra så tycker jag Trashford är en perfekt spelare att kika mot. Det blev ungefär som jag förväntade mig. Jag var inne på det att Martial kommer få ungefär 60 minuter. Sen så kommer man plocka av honom, då går Rashford in centralt. Och så förhoppningsvis leder United och kommer få massa omställningslägen, vilket passar Rashford jättebra. Jag nämnde även att United har lite tuffare matcher i Gameweek 2021. Ja, men det kanske är det som är liksom, det är inte problem att sitta med Rashford. Luke Shaw kanske man inte vill ha då, men Marcus Rashford, ja men det kan passa ganska bra med omställningsfotboll för honom. Och han är i en riktig, riktig kanonform. 1+1 fick vi nu senast. Det hade kunnat varit mer. Jag såg att Rashford var rätt frustrerad av att inte få bollar. Då han liksom tog bra löpningar, visade sig bra ytor. Jag tycker att det är en, man ser att han är i en riktigt, riktigt bra form. Och då är det läge att kliva på där tycker jag. Min andra gubbe här. Det hade varit enkelt att bara liksom gå på något av 8,0 mittfältarna som levererar. Som en Mason Mount till exempel som gör det bra. Eller en Saka som också gjorde det jättebra i Arsenal. Men jag väljer att stå fast vid mitt val i Kulusevski. Vi vet... Det är en dubbel som ska komma här och eller förhoppningsvis komma. Och jag tyckte att Kulusevski var bäst i Spurs. Han skulle också haft en assist även om han blev motarbetad och fick den fråntagen. Men jag tycker att Kulusevski är ett riktigt bra alternativ. Och visst, Mason Mount, han har dubben här i 19. Det skulle kunna vara så att man rekar honom för. Han gjorde mål nu, fick bra poäng. Men det är också ett sånt där mål, skott långt utifrån. Jag tycker Kulusevski är mer delaktig än vad Mount är ändå. Så att, ja, jag står fast vid att Kulusevski är ett bra val. Och sist så är det Almiron. Det är en bra mittfältare. Om jag tycker att Mount då är liksom ett så här långskott. Det är en riktigt, riktigt klassaktion från Almiron, det mål han gör. Det är liksom inte bara en tap-in utan han är med och skapar hela läget själv och liksom... Ja, men det ser ut som Messi på något sätt när han gör det målet. Han kommer från kanten, driver in, passar in bollen, får tillbaka den, driver förbi några gubbar och så ett riktigt bra avslut. Det verkar liksom inte vilja ta slut. Och, ja, jag vet inte, vi kanske sover på honom alla tre här i podden eftersom ingen sitter med honom. Men han kan ju stiga lite i världen då. Han kommer inte vara svår att nå till. Så det gör att jag inte stressar in honom, vilket jag kanske borde göra. Men ja, det är vad det är. Rashford, Kulusevski och Almiron har jag som rekar. Stefan, hur ser det ut för dig?
Ja, men Rashford är tokgiven i reken. Såg ju extremt lovande ut som du sa. Jag tycker att nästan att hans utdelning var underkant. Även om målet kom på en hörnvariant så hade han ju mycket lägen i öppet spel där. Han både, ja men där målvakten både gjorde bra räddningar plus att liksom lägen där han inte fick bollen utan sina lagkamrater när han var i bra ytor. Så han är tokgiven. Sen tycker jag valde ju Martinelli från Arsenal på grund av att jag hade så mycket uppbyggt värde i honom. Men det kanske var fel tänkt för Ödegård är ju lika billig som jag hade fått för Martinelli. Och Ödegård tycker jag ser än bättre ut än Martinelli. Inblandade i princip allt, plocka bonus igen och ja, men jag tycker han har otur som inte kom iväg med ett mål i den här matchen. Han har ett par avslut precis utanför boxen som stryker stolparna här. Så Ödegård ser extremt fint ut och sen ja, det är ju lite jobbigt att krypa till korset med en Almiron. Man plockar ut ett femman i mitt fält, får han plats? Nej, han är inte med. Och är mycket riktigt mål igen och jag är väl inne på att Bruno Guimarães där som har kommit in i Newcastle har ju ja, men, spelat fram varandra till, eller Guimarães har spelat fram Almiron till ett par kassar, han har ju en riktigt bra passningsfot där och ja, men jag tror att det samarbetet där kommer bära frukt framåt här och ja, men om man kollar kortsiktigt så är det väl det som många var inne på i templetbygget med Almiron. Om man gick på fyrman och mittfältet med Andreas Pereira som har sin dubbel i 19 när Almiron ska möta Arsenal borta. Så passar det riktigt fint in också att man bara kan bänka honom då och kasta in en dubbelspelare på hans plats. Så att nej, Almiron blir en rek på mitten ändå.
Mm. Ja, men verkligen. Fredrik, har Almiron letat sig in i din mittfältsreka också?
Ja, det hade han ju mycket väl kunnat göra, men det har han faktiskt inte. Trots att jag har valt tre spelare som faktiskt inte sitter i bygget. Ni gör ju caset såklart för honom. Och jag håller med om att det såg ut som Messi på det där målet. Det återstår ju att se om han fortsätter att bara leverera. Det ska bli väldigt spännande. För min del så såklart Rashford given som rek. Tycker att det är ett jättefint alternativ. Lite som Stefan inne på med Ödegård, tycker jag att han också känns väldigt underskattad. Och ja, det är väl det här uppbyggna värdet som du nämnde där, Stefan, som gör att man kanske inte har gått dit. Men 17,4% TSB, där det finns poäng att hämta på ett helt annat sätt än vad det gör på en Martinelli som ju var närmare 50% i TSB. Och de är ganska jämna i leveransen. Så jag tycker att inför en stundande, kanske till och med dubbel Arsenal-dubbel, så känns det liksom, den uppdubblingen känns prisvärd och lockande. Och sen har jag faktiskt valt att gå på, till skillnad från dig då Alex, gå på Mount. Tycker att han såg, han är inte delaktig i en annan typ av spelare än Kulusevski, som ju håller sig mer centralt och kanske mer, inte lika mycket key passes liksom procentuellt. Men jag gillar det jag ser, att han såg hel ut. Han gör ett Mount-mål får man väl ändå säga, när han bara smeker in den. Och till mångt och mycket så hamnar han i min rek. Ja, men spelschema, Nottingham Forest borta. Vi såg ju vad Nottingham Forest var eller inte var här senast mot United. Och förvisso då borta, nu ska de spela hemma. Men jag tror att Chelsea har bra chans att få utdelning. Och sen kommer en dubbel och sen efter det är det Palace hemma. Så att, ja, jag tycker Mount, sitter man på honom sitter man väldigt bra. Jag säger inte att det är det bytet du ska göra primärt liksom, beroende på bygget ser ut. Men jag tycker att det finns ett case för att, jag tycker man sitter fint med Mount. Så att Rashford, Mount, Ödegård.
Snyggt. Går vi till anfallsrekarna, Stefan, vill du börja där? Två anfallare brukar vi plocka ut här.
Ja, han får inte vara Haaland då, eller?
Det är klart det får, men det är ju ganska tråkig rek. Om Trippier var tråkig så är väl Haaland svintråkig. Så nej, du får gärna skippa honom.
Ja, nej, jag kan välja ut två andra. Och då, ja, men då blir det ju Mitrovic ändå, trots liksom den osäkerheten som finns. Så om man får fria val så hade jag gärna haft honom i bygget här och nu. Så är det. Och den andra spelaren som letar sig in, ja, men det blir nog ändå i och med att Wilson är sjuk och liksom osäker, så har jag svårt att reka honom här. Så då får det bli Darwin Nunez som såg riktigt, riktigt fin ut här. Och det är väl mer priset då, liksom, om man har råd med honom verkligen som hindrar honom. Annars tycker jag att han har en riktigt hög högsta nivå i sig. Och ja, men, som Fredan säger, får han bara in en kasse så kan det trilla in några till av bara farten.
Absolut. Fredrik... Har du två anfallare du vill ge mig?
Och det är karbonkopia för de som är tillräckligt gamla och förstå den referensen. Men det innebär följaktligen att det är exakt samma spelare som Stefan Rekar. Mitrovic, Darwin Nunez. Två anfallare som båda såg fina ut. Nej, men jag tycker att det är de två klarast lysande liksom, vägarna att gå till. Det är i alla fall de två anfallarna som jag helst vill gå till om jag kikar på mitt eget by.
Jag har också Mitrovic, så där är vi helt eniga. Darwin Nunez har jag redan pratat med varm om, men jag tycker att han är svår att ha med i en rekare som att han är svår att gå till. Därför har jag gått på en billigare spelare, men jag är heller inte helt säker här. Så det blir kul att höra vad du säger, Stefan. Men jag har rekat Enketia. Jag tycker att han imponerade på mig. Jag såg Arsenal-matchen och jag har väl varit inne på att nu när Jesus saknas, Jesus är oerhört viktig för Arsenals både anfallsspel men även pressspel och liksom i försvaret. Och Enketia är en annan typ av spelare för mig. Det är mer en så här, som gör målen än skapar ytorna för sina medspelare. Men jag tyckte i den här matchen, och det hör jag liksom efter 90 minuter, så tyckte jag att han spelade mer likt Jesus och ja, men var ett väldigt uppoffrande spel för sina lagkamrater. Dessutom får han göra ett mål, vilket kan vara oerhört viktigt tror jag, så att det inte blir massa snack nu. Utan ja, men bara att bygga vidare på. Och det enda liksom som jag är emot att plocka in Enketia, det är ju att det finns så mycket andra Arsenal-gubbar. Det finns bra värde i båda ni rekade, Ödegård på mitten Och Martinelli sitter ju väldigt många redan med, och så kanske man vill ha någon täckning i defensiven. Men är det så, det är ju så trångt om de här mittfältsplatserna, så det skulle kunna vara så att man bara sitter med en mittfältare men ändå dubblar upp offensiven genom att få in Enkättia på topp. Stefan, tycker jag är helt snett på dig min, liksom, från bara matchen som var nu i Enkättias spel, att han spelar inte riktigt så som jag tänker mig i Enkättia.
Nej, men jag tyckte att det var en bra insats och visste att det fanns saker han säkert har gnuggat på som Jesus har lärt honom på träningsanläggningen. Det tror jag absolut det finns. Problemet är väl att jag är extremt sugen på Arsenals mittfältare. Mm. De är dessutom lite billigare då, men Ödegård, Martinelli, Saka ska väl också nämnas som såg fin ut. Alla de lockar mer, men jag kan även se liksom ett scenario där jag har problem eller har så många andra mittfältare som jag också vill ha, så att det, som du var inne på, att det blir trångt om platserna. Och då skulle Enkättia kunna vara ett alternativ. Han kommer ju garanterat få fortsatt förtroende här, och liksom Arteta är nöjd och tycker att han gör det bra. Han kommer nog växa oerhört av det här. Och jag tror väl att hans problem lite tidigare har väl varit kanske lite inställningsgrejen. Han inte har fått så mycket speltid, att han har gått och hängt lite grann med huvudet när han har kommit in så. Men nu när han känner att han kommer få, ja, man kommer få en månad här av att spela merparten av alla matcher, då kommer han säkert känna ett riktigt hunger. Och ja, han kommer nog göra det bra, det tror jag. Men mittfältarna lockar lite mer ändå.
Mm. Jag tycker att det är ett bra inspel från, vi har faktiskt inte sagt ett enda ord om Saka. Och det är ju för att, som sagt, det finns så mycket mer värde i andra spelare. Men Saka är ju, ja, men kanske den bästa utav dem alla, dessutom på straffar. Det skulle ju mycket väl kunna vara liksom den, nu rekar jag Kulusevski och Fredrik pratade Mount och så, men Saka kan mycket väl vara den bästa 8,0 mittfältaren också. Är det ett lag jag skulle önska mig att få ta fyra spelare från, så hade det inte varit City, det hade varit Arsenal. Det är för också mycket för att det finns sånt annat värde där. Det är lätt att få in fyra, till och med fem Arsenal-spelare i budgeten också. Men nu ska inte det här bli bara hyllningar till Arsenal. Jag är nästan trött på mig själv. Vi ska gå vidare till en kaptensdiskussion för Gameweek 18 och Gameweek 19. Och då tänker i alla fall inte jag vända mig mot Arsenal, utan då kanske jag vänder mig mot City i alla fall. Om vi börjar med Gameweek 18, så är det deadline nu på fredag den 30 december. Deadline är 19.15 eftersom West Ham Brentford spelar 20.45. Sen spelar väl Liverpool också den kvällen, tror jag. Mm. Vid 9. Så du behöver inte hålla på och liksom rodda med nyårsfirandet allt för mycket, Fredrik.
Nej, det är
Liverpool möter Leicester där på kvällen, tror jag. Och med liksom Salahs insats nu senast och Darwin Nunez, som sagt, som ändå såg bra ut. Inte för jag skulle vända mig där med kaptensbindel. Men det är väl liksom vicekapten då man kan prata. För att vi ser ju, nu spelar ju som sagt City och Leeds. Och jag har inte sett målen. Men det är precis i slutsekunderna utav den matchen. City leder med 3-1, Haaland har gjort 2. Och City hemma på Etihad ska möta Everton. Ja, alltså, jag tror att vi kommer vara i en sån här diskussion ganska ofta där vi lite kollar efter vicebindel. Men jag ser ingen anledning att lämna Haaland med min bindel. Så att min bindel kommer sitta på Haaland om vi inte får information om att man är skadad här. Men det är ju inte så mycket tid att hinna skada sig på för honom innan de ska möta Everton. Så då blir det att diskutera vicebindlar. Och sen blir det ju så här, för de som inte vill gå Haaland eller har något specifikt på det, ja, men då är det kanske antingen att man går till en annan City-gubbe. Kevin De Bruyne blankar den här gameweeken, men dit skulle man kunna gå. Och annars är det Liverpool, tycker jag. Jag tycker det är en bra match på Anfield mot Leicester också. Men ja, visst är Haaland det naturliga valet, Fredrik?
Ja, men det är han ju. Och jag har lite svårt att se, alltså jag är lite svårt att se att gå ifrån Haaland bara. Men om man nu på ren pinchi ska göra det, så är det lite svårt att se liksom att man vill gå till De Bruyne. Därför att fy fan att sitta och se Citys match och inte ha kappen på Håland men på De Bruyne liksom. Ja, nu spelar De Bruyne fram. Yes, det är Håland. Nej fan, alltså det, den har vi ju sett liksom rätt ofta, så att då hade jag nog i så fall, om jag liksom tvingades gå ifrån Håland, hade jag nog valt att hoppas på att City håller sig lugna mot Everton hemma. Och jag tycker att Salah är ett väldigt fint alternativ. Stefan var inne på det. Leicester såg för jävla rackiga ut. Alltså, helvete vad de skämde ut sig hemma mot Newcastle. Det såg så jäkla virrigt ut. Rodgers kommer tillbaka till Anfield. Jag tror att det har ju potential att kunna bli en riktig smällkaramell. Och Salah behöver inte vara bra för att göra poäng. Så att där liksom finns det ju ett case för den som vill gå dit. Jag kommer inte göra det. Det finns liksom ingen anledning. Haaland behöver inte ens vara bra. Han var ju ganska, han hade något eller ett par lägen där i första halvlek. I övrigt var han ju helt blek. Så gör han två baljor och så är livet som vanligt igen. Så att Haaland given. Men jag tycker att för den som av någon anledning vill gå någon annanstans. Eller i det fallet vi diskuterar vicebindel. Så känns Salah superhet som backup.
Och det ska man ju ha med sig att Danny Ward som spikar igen, han är ju bort, som bortblåst nu, för nu sitter han ju mellan stolparna i mitt tragiska bygge. Så att man behöver inte vara orolig för att han ska komma in. Det är snarare att snart ta Iversen över som första keeper.
Den gamla Liverpool-keepern ska komma hem och ja, vi får se, kanske spikar igen på sin gamla hemmaplan.
Ja, men precis. Stefan, jag antar att du tänker gå någon helt annan väg än Haaland i Game Week 18.
Nej, det finns inte en ynst till att det skulle kunna hända faktiskt. Jag har dessutom inte så många andra bra alternativ. Och jag är inne på att kappa De Bruyne före Haaland skulle jag heller aldrig göra. Vicebinden kommer hamna likt den gjorde den här Game Weeken på Rashford. Jag tycker han såg så fin ut och jag tycker väl att Wolves inte såg svinbra ut även om de vann. De släppte, hade rätt mycket tur mot Everton skulle jag säga. Och såg absolut inte vattentätt ut. Så att, jag tror Rashford har fina möjligheter till utdelning där. Så han får min vicebindel i laget i alla fall. Men om man kollar liksom mer brett så är ju Salah det bästa shoutet för en vicebindel. Om man nu tänker gå någon annanstans än Haaland.
Kaptensdiskussionen för Game Week 19 är kanske lite mer intressant eftersom det är en double Game Week. Nu är det svårt att göra det här och därför som sagt, bli Patreon, var med i snacket när vi pratar upp double Game Week 19 när vi har Game Week 18 avklarad. Men vi får ju se om det är så att Mitrovic inte har dragit på sig sitt femte gula, så skulle man kunna sätta binden där. Är det så att han drar ett gult kort i första matchen så är det ändå det här tragiska Leicester de ska möta. Men det skulle kunna vara två matcher han har. Och då kan binden sitta där. Är det så att man har gått på Chelsea-spåret och har en Mason Mount, finns det ett alternativ att sätta den där också? Ska man då bara gå på Haaland som permakapten så ska de ändå bort till Stamford Bridge och möta Chelsea. Och det är inte den enklaste match, men alltså Haaland kan göra hattrick mot vilka som helst. Hur resonerar ni kring Double Game Week 19? Vi börjar med dig, Stefan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det är klurigt. Mycket hänger väl på om man kommer byta in Mitrovic eller inte. Jag tycker att Mitro shoutet är starkt trots risken ändå. Så jag vet inte, det känns som att det är en match där man vågar ändå gambla på inte ha Haaland som kapten med tanke på att de ska möta Chelsea borta och samtidigt ja, Det är inte så, jag tycker det är svårt med Chelsea. Det är klart att man kan gå där, men jag vet inte om den är så mycket bättre. Jag menar Fulham, Mitrovic, han har chans på utdelning i båda matcherna, bedömer jag. Jag tycker att Chelsea-gubbarna mot City, där får man ha väldigt, ja, men väldigt låga förväntningar i alla fall. Det är klart att de kan ju en balja så, men jag hade inte haft så jättehöga förväntningar i den matchen. Så det är väl de två, annars så, nej, jag vet inte, det kommer bli problem, det kommer bli problem. Jag tycker Rashford är igen ett shout till kaptensbindan i den matchen. Jag tyckte inte Bournemouth såg speciellt bra ut här i utav det vi såg nu, och jag var imponerad utav United, och då tror jag ändå att ni hinner få tillbaka lite fler spelare efter VM här och kommer kunna vara ännu lite vassare i den omgången.
Rashford hemma mot Bournemouth alltså. Jag ska säga det, Liverpool har bortamatch mot Brentford, City bortamatch mot Chelsea, och sen så har vi väl dubbellagen i Chelsea och Fulham då. Hur ser du på det, Fredrik? Här finns det ju ändå lite diskussion och lite hur man är som manager. Det kan ju vara, vissa tycker att man stirrar sig alldeles för blind på att det är dubblar. Det är ingen superdubbel för varken Fulham eller Chelsea. Och samtidigt så, det är heller inte så, det hade varit enklare att sätta den på Haaland om City skulle ha haft Bournemouth femma som United har. Nu är det ändå Stamford Bridge de ska till. Hur tänker du?
Jag tänker att dels är det en aspekt, att Haaland faktiskt har en av tuff match. Men sen just det som du är inne på med att för Mitrovic så kommer vi ju veta inför Game Week 19 om han ska spela första matchen. Och Leicester, som sagt, de såg racka ut. Det är framförallt den matchen som man vill ha honom i. Så är ju liksom Chelsea-matchen där en dryg vecka senare, det är ju någon form av bonus som kommer. Liksom god jul, försenad julklapp. Och då skulle jag kunna liksom någonstans gambla lite med att faktiskt ta Mitrovic. Och tar han ett gult mot Leicester och missar Chelsea, gör han verkligen det, eller blir han i så fall avstängd i någon cupmatch däremellan?
Nej, det är röda kort som han i så fall, men när det blir antal gula så är det Premier League-matchen han blir avstängd.
Så är det, ja, precis. Det är ju ett jävla lurigt system det där, alltså, vi är tvungna att tänka till, men du har helt rätt. Nej, men då är det väl så då, att han bara får Leicester och så får man gambla i det. Jag tycker att det är, precis som ni båda är inne på, att det är ett starkt shout. Och stirra sig blind, ja, det kanske man gör, men det är ju dubbla chanser. Och alltså en Mitrovic mot ett rackigt Leicester-försvar, en Mitrovic hemma på Craven Cottage, dit vi ska i mars. Alltså det finns en anledning till att vi valde just Craven Cottage. Och jag skulle säga att Alexander Mitrovic är den stora anledningen. För det är ju, han är ett monster där hemma på Craven Cottage. Och då spelar det fan ingen roll om motståndet i Chelsea. Han kan ju måla då. Så att för mig är i dagsläget Mitrovic första valet. Men jag tycker också att det finns ett case för att bara kappa Haaland. Visst att Chelsea borta är en tuff match, men det är ju också en tuff match som gör att Pep kommer vilja spela bästa laget. Och det innebär Haaland. Så att liksom, vi behöver inte vara oroliga för någon rotation eller sådär. Och så, utan, nej, jag tror att Haaland också, han kommer ju inte ha liksom en EO på, eller effektivt ägande på liksom 200% då. Utan det kommer väl att sjunka lite grann i alla fall. Så att för den som cappar Haaland där i Game 19, så kanske man faktiskt kan sitta och hoppas på två baljer. Och att de kan betyda någonting. Till skillnad från hur det är annars, vecka ut och vecka in. Så att jag är nog i Mitrovic-båten. Och det lät på dig, Alex, som att du också sitter där i den.
Ja, men jag gillar ju det. Sen så har ju inte jag Mitrovic.
Nej, jag tänkte mer liksom vem man ska välja.
Ja, men det är jag. Men jag skulle även vilja skicka över frågan igen till dig, Fredrik, kopplat till. Nu pratade du Mitrovic mycket. Du nämnde ingenting om Chelsea-spelare som Mount. Eller, ja, ni har ju båda Kepa. Det kanske inte man vänder sig med binden. Men det är en dubbelomgång. Hur mycket man värderar den. Är det för dig att är Mitrovic med dubbel, annars så går man till Haaland? Eller är det så att man skulle kunna gå på någon Chelsea-gubbe, och i så fall vem? Och ja, vi pratar Salah. Är det så att om man går single game week så går man till Haaland? Eller Liverpool borta mot Brentford, skulle det kunna vara ett alternativ?
Nej, det tycker jag inte. Inte som det ser i dagsläget. Jag tycker att Haaland är det givna liksom, andra valet. Och för Chelsea-gubbarna, alltså, nu är vi James skadad. Nej, men i och med att den ena matchen är mot City, så känns det som att det dödar lite liksom charmen med hela double game weeken, i alla fall för min del. Kai Havertz, som till och från såg lite små intressant ut, men då vet vi att en Aubameyang finns där. En Mount som har varit skadad. Visserligen en vecka emellan matcherna, men jag vet inte. Dubbel mot City och så borta Fulham. Nej, det lockar inte tillräckligt mycket för mig. Då bindlar jag mycket hellre Haaland faktiskt.
Yes, ska säga det. Game Week 19 är deadline redan måndag den 2 januari. Klockan 17.00 Brentford Liverpool sparkar igång omgången 18.30. Det här är en sån deadline som folk kan missa. Nu är det inte deadlinen på nyårsdagen när folk är bakfulla. Men vid Game Week 18 avslutas på den 1 januari. Så att det är lite stökigt där, och det kan vara så att många missar att sätta i ordning sina lag, göra byten och sådana saker. Så att, skriv ner det här nu så att ni inte missar det. Och var gärna Patreon och var med i den uppkommande Discord-snacket som vi kommer ha. Vi ska gå till lyssnarfrågor. För egen del, som sagt, jag nämnde det kort. Jag tycker att Mitrovic är det bästa alternativet, men det är också med som situationen är just nu. Skulle han ta ett gult i Gameweek 18, men då blir det en helt annan sak. Då vet vi att han missar Leicester-matchen. Då är han inte ett alternativ alls, skulle jag säga. Då tycker jag att man kan gå till kanske en Chelsea-gubbe, men det får vi se. Då kommer vi också ha Game Week 18 avklarad och se hur har den sett ut. Annars är väl Haaland det naturliga valet. Men som sagt, det pratar vi mer om i Discord. Det är ett jubileumsavsnitt. Vi har fått en del så här appreciations medskick. Johan Åberg tycker att det är starkt att lyckas med avsnitt efter avsnitt nu 200 gånger. Så stort, vill rikta ett stort grattis till oss. Ett stort tack. Även vår vän Joakim Längroth gratulerar. Han har lyssnat på varje avsnitt, säger han. Och vill också ge oss att vi hade en stor del till hans succé förra året då han slutade nia i världen. Tack Joakim, men Jag tror att du klarar rätt mycket själv där. Sen så Torbjörn Olsson har lite frågor kopplat till jubileumet. Och, Stefan, han undrar vad vi tycker är det bästa med podden.
Det bästa med podden?
Alltså att göra podden då, tänker jag inte att så här, jag tycker våra rekar är riktigt, riktigt bra. Utan mer vad liksom... Tänker jag i alla fall, det bästa med att göra den.
Ja, men podden, det har ju blivit lite av en vardagsrutin som bara kommer. Man tänker inte så mycket. Det som liksom står ut där när man kommer iväg på de här grejerna och får liksom inse hur många lyssnare som vi faktiskt har när vi gör de här eventen i Göteborg och när vi lyckas dra iväg ett ganska stort gäng till England. Det är väl höjdpunkterna skulle jag säga. Men det hade ju aldrig varit möjligt utan det här vardagliga arbetet som vi gör varje vecka. Så att, jag brinner ju som sagt mycket för eventen, men samtidigt så är det härligt att bara snacka FPL hela tiden. Vi hade gjort det ändå, även om vi inte hade haft en podd, ganska övertygad om. Så att, det är väl känslorna kring podden och hur den nästlas in i livet både på allmän basis och lite mer... några höjdpunkter per år.
Ja, att du uppskattar eventen, det vet vi ju när du ditchade oss nu senast och drog iväg på solsemester istället på höstlovet. Nej, men det är som du säger Stefan, vi hade ju snackat det här ändå. Det var ju faktiskt så allting började. Det var jag som droppade idén för dig det var väl nyåret 2017 tror jag. Att fan, ska vi inte bara ta och starta en podd och prata FPL? Vi ringer i alla fall varandra och snackar inför varje deadline, så vi kan lika gärna spela in det och släppa det. Och då visste vi att starta, vilket var jättekul. Och jag tycker det är en rolig nästa fråga från Torbjörn också. Han undrar vad den största skillnaden på avsnitt 0-100 mot avsnitt 101-200 är. Och Fredrik, det är väl att du är med, du sa det. Det var ju lite jubileumsavsnitt för dig förra avsnittet.
Ja, men precis. Jag klev in i Gretzky-avsnittet 99 där. Så lite så här, en liten förfest, även om jag kanske inte nämnde det så här på on record i förra avsnittet. Men absolut, någonting av en milstolpe. Så det får väl kanske bli största skillnaden då, rent sakligt så. Men det är ju oerhört roligt att vara med. Och alltså, det bästa med podden måste väl vara allt det som har skett tack vare podden. Det vi har skapat i form av community, med alla våra partners som ser till att bidra med sjukt fina priser. Liksom. Det är ju faktiskt ett spel, vi är vuxna människor, det är gratis att spela. Det är väldigt många parametrar här som gör det här ganska vanskligt att liksom få till någonting av. Och så har vi ändå byggt ett sjukt stort Patreon-community. Och vi tjatar om det, men det är ju för att vi är så jävla stolta över det. Och att det är så bra stämning. Alltså jag tror fan inte vi har rytit ifrån en enda gång om dålig ton i våra Patreon-kanaler. Jag tycker det säger lite om nu när sociala medier är så som det är i dagens samhälle. Det är mycket hat, det är mycket hot, det är mycket skit. Och så bara har vi ett liksom forum som peppar tar i trä, är helt fritt från sånt. Och det finns liksom ingen hierarki heller i att nej, men den här personen är bra så den delar inte med sig, utan folk är öppna, delar med sig. Har man en ingång någonstans så delar man med sig av informationen så att alla ska få ta del av samma info, för att sen göra sina egna beslut. Så att det tycker jag är det absolut finaste med det här. Det är nästan som man får nypa sig i armen då och då, över att det här har vi någonstans skapat ur ingenting.
Ja, men verkligen, jag fyller i. Av de grejer ni säger så tycker jag båda sakerna verkligen är. Det absolut enskilt roligaste är ju poddresan vi gjorde förra året, skulle jag ändå vilja säga. Och det är ju rent egoistiskt, men härligt att komma iväg, träffa lyssnare och spendera lite längre tid tillsammans och snacka både FPL och andra saker och ha väldigt roligt tillsammans. Festa, äta god mat, dricka god dryck och se på bra fotboll tillsammans. Det är för egen del väldigt kul. Även de här vinnarresorna från Glenn-ligan som vi har, har ju varit fantastiskt kul. Och sen så tycker jag det är väldigt roligt med det vi kunde göra nu för Musikhjälpen. Det vi gör med Glenn-ligan tillsammans med grabbarna på Glenn och skänker väldigt stora summor. Nästa säsong hoppas jag verkligen att vi ska komma över de här magiska 100 000 till Barncancerfonden. Vi var väl på dryga 80 000 nu i år. Det går verkligen till väldigt bra saker. Så det är kul. Men som sagt, det är jätteroligt att göra den här podden. Jag tycker också att det är väldigt kul att ha en återkommande punkt varje vecka att snacka med er två. En anledning att snacka FPL, men även lite annat. Kolla vad händer i livet och sådär. Vi pratar ju lite innan och efter. Vi sätter igång inspelningen och sådär.
Jag måste fördyka in där, Alex. För min del så är det ju två nyfunna vänner eftersom vi inte känner varandra innan det här. Så det måste jag också snika in i vad som är bra. Att det är ju väldigt roligt att det, jag tror att det har också framgått. Och vi har fått så pass mycket feedback för det så jag vågar liksom säga det, om man säger on air nu, men folk har sagt att det känns som en väldigt bra kemi i podden. Och det tycker jag att det är liksom inget som slår av när vi slår av inspelningen, utan det känns som att vi, och det blir liksom också verkligen bevisat när vi är iväg på resorna, att vi är olika som personer men vi har jävligt skoj ihop liksom.
Verkligen. Och nu tar vi nya tag och tar sikte på nästa 100 avsnitt och riktar mot ett jubileumsavsnitt, avsnitt 300 som kommer här om ett tag framåt, men det ska komma. Med det så ska vi gå vidare på lite mer standardlyssna frågor som brukar trilla in. Och Jonathan Stenbeck kollar på mittfältare, Trossard, Rashford eller Ödegård. Trossard var väl inte med i något av rekarna, däremot sitter han i mitt bygge. Fick spela striker här senast och Brighton kan ju få en dubbel och då kommer han vara intressant, skulle jag säga. Det som är problemet här är ju att man inte vill byta ut någon mittfältare. Han skriver själv att han kör fem mittfältare och han har Martinelli, Kevin De Bruyne, Pereira, Kulusevski. Så han nämner ju fyra, så det är någon som man då tänker han ska byta ut. Jag vet inte vem det är. Men de man har vill man ju inte flytta. Det skulle ju vara Andreas Pereira, men det har han inte råd att uppgradera skulle jag tro. Av de han nämner tycker jag att det är Rashford man kliver på just i detta nu. Jag tycker att han är det mest intressanta alternativet. Vad säger du, Fredrik?
Jag håller med om att Rashford är det givna alternativet att gå till, men tycker att det är svårt att pointa ut vem man ska lämna. Tror att en del kommer att bara kliva ifrån Kulusevski när han blankar, men tycker att det känns förhastat, speciellt liksom Villa hemma, upcoming. Såg ändå fin ut kulan. Borde ha bra chans att få spela med lite skador i Spurs. Jag tycker det finns mycket som talar för att det kan vara omvända liksom. Ja, det finns väl inte så mycket som talar för att Rashford blankar då. Men att släppa kulan känns... Risken är att du kommer att vilja att han levererar nu här i 18-19. Så ska du ha tillbaka honom sen till 20. Det blir liksom, man jagar sin egen svans på något vis. Och men som jag har ju valt att gå utan Rashford. Jag kanske får käka det nu då, att jag inte har honom. De ska ju faktiskt inte möta Forest varje vecka heller, ska ju sägas. Forest hemma är ju någonting annat än Wolves borta. Även om Wolves har sett rackiga ut så är det en tuffare uppgift. Det ska man ju ändå med sig.
Ja, men verkligen, och det kan man ju skicka med. Vi har inte pratat så mycket om det, men jag pratar om att kanske till och med spara ett byte trots att James kommer vara borta i 3-4 veckor minst. Det är väl att jag har en riktigt dålig gameweek. Det finns vissa som har ännu sämre gameweek än mig, eller till och med lite bättre, som liksom mår skit nu. Men jag tycker inte att man ska drabbas av panik. Man har förhoppningsvis tagit ut det här laget och lagt tid på det. Det är lite som gameweek 1. Att lita på din magkänsla i din uttagning. Bara för att en spelare blankar en gameweek betyder inte det att det var ett dåligt val du gjorde. Sen får man ju kolla, det kan ju vara så att du har gjort ett dåligt val och då måste liksom agera på det. Men i de allra flesta fall tror jag det bästa är att bara sitta lugn i båten. Okej att byta ut Reece James som skadar sig. Eller eventuellt då Wilson som är osäker när man har en spelare man verkligen vill gå till i Mitrovic som vi pratade om. Men annars så är det ett perfekt läge att bara spara ett byte och ta det lite lugnt. Stefan, jag ger den här frågan till dig för jag vet redan vad Fredrik kommer svara. Wilhelm Blomqvist undrar om sidledsbytet James till Kokoreja är bra eller dåligt.
Ja, men jag är lite mer tveksam trots den här dubben. Nu gjorde Kokoreja det bra och Chelsea kom iväg med nollan. Men som jag var inne på tidigare så Reece James borta försvagar försvarsspelet ytterligare. Och med Thiago Silvas ålder och lite liksom skadekänningar i matchen redan. Som man såg av att han sprang runt och halta. Så han är fortfarande väldigt viktig för deras försvarsspel. Och jag tror inte att det blir supermånga nollor från Chelsea. Så jag tror att Kokoreja kan vara lite av en fälla. Men vi får se om det är så eller inte.
Daniel Andersson, han undrar hur mycket man ska väga in dubblarna som kommer. Rotationsrisk och ganska svaga dubblar överlag avskräcker i alla fall lite, är hans känsla. Vad säger du där, Fredrik?
Men jag tycker vi var inne lite på det i förra podden där med att man får verkligen kolla, för en del dubblar har ju liksom en vecka emellan. Och då tycker jag det finns gott om tid för isbad och nedjoggning och te och allt. Vad fan de ska hinna med emellan. Så där finns det ju alla dagar i veckan liksom chanser. Och vissa det kanske ska in en cupmatch. Men då de riktigt bra spelarna kanske, det kanske då de vilas. Så jag skulle säga att det är såklart individuellt. Men sen är ju en dubbel. Har du en spelare som du genuint tror kommer att spela båda matcherna. Så är det liksom det är svårt att bortse ifrån att det är ett lag med liksom 8 spelare som har dubbel i en gameweek gentemot ett lag som inte har någon. Det är svårt i en head-to-head match och liksom som den var den med bara singelspelare som slår det. För att alltså, du kan inte alltid förutse vilka matcher som returns kommer. Det kan komma något mål från någon back i någon lite tuff match. Ja, men då kanske det blir en sån dubbel liksom, så att det kan springa iväg ganska snabbt. Så att jag tycker att dubblar är fina och speciellt på spelare som man har känsla för eller sannolikt tror kommer att spela båda matcherna.
Ja, men jag är också en sån gubbe som sätter binden på Wout Weghorst när han har en dubbel. Och så får folk skratta åt och tycka att man är en idiot. Men jag kommer att göra det igen. Lite som att sätta den på Mitrovic nu. Alltså det till 19. Det är sån människa jag är. Jag gillar att gå på de chansningarna eller gå det spåret, ta den vägen. Sen så kan det gå för långt. Vi har fått en fråga från Filip Ravin. Han undrar om det finns någon intressant försvarare i Fulham inför deras dubbel. Och här tycker jag att man liksom, då har man börjat gräva djupt. Och det kanske är nu för att man då letar en ersättare till Reece James till exempel. Men ja, ska du då gå på en dubbel, då gå till Chelsea, även om det är så att den ena är City. För det är det ju, alltså Fulham är... Nej, jag hade inte gått dit. Eller hur, Stefan? Då är man ute och verkligen gräver.
Ja, nej, det skulle väl vara om man hade Leno och inte hade Kepa. Liksom. Men i övrigt så hade jag aldrig tagit in någon full en back.
Nej. Gustav Eriksson då. Han har Foden i laget. Och just nu Reece James, Patterson och Greenwood på bänken. Behöver man byta någon av dem eftersom att det är risk att ingen av dem får spela? Annars hade jag gärna sparat bytet. Och ja, Stefan, vad säger du? Det är väl sådär, det är inte den bästa bänken vi har hört. Och han är orolig för Foden då han inte får starta den här nu såklart. Det är väl Reece James som är naturlig att byta. För att gå från Patterson till något annat eller gå från Greenwood till något annat. Det kommer man ju inte få ihop något för. Och, ja, eller om man ska lämna Foden. Men jag tycker han har valt en väg där, va?
Ja, nej, men det är ju det här, man måste stå på sig när man väljer en spelare som Foden. Det kommer bänkningar, men jag har svårt att se att han, ja, men till exempel att Mahrez ska hålla honom utanför laget allt för länge. Det tror jag inte. Nu var ju Grealish bra idag, uppenbarligen med 2 ass. Så han får säkert fortsatt förtroende, men det är ju mycket möjligt att Foden tar Mahrez plats i nästa omgång.
Mm. Yes. Fredrik Jonas Wallman, han undrar hur vi tänker, framtungt, baktungt eller balanserat lag, hur går era tankar där just nu och vilka lag sneglar vi på kommande 2-3 omgångar? Och det är väl så här, det är lite sent att tänka om man ska göra framtungt, baktungt eller balanserat. Det valde man inför Game Week 17 lite, va?
Ja, men det gjorde man ju och jag tror att vi och många med oss valde att gå ganska centrerat, lägga mycket tyngd på mittfältet. Om man inte valde det utan valde att kanske lägga mycket pengar i försvaret, då tycker jag det kan finnas ett case för att frigöra pengar, göra James till någon av de här budgetförsvararna. Vi har nämnt Ben White, vi nämnde Botman och det finns flera alternativ. Jag sitter med Lewis Dunk i laget, kommer en Brighton-dubbel här förmodligen snart. Skulle också då kunna bli ett alternativ när den glider in i spelschemat. Och gör man det, då frigör man en miljon lite styrt. Den miljonen kan komma väl till pass om du ska uppgradera någonting på mittfältet. För det är klart, har du lastat in mycket pengar i försvaret, kanske du inte har liksom tjoffat in allt för mycket i mittfältet. Vi var också inne på en del anfallare som kan vara svåra att nå till. Så det är väl det medskicket snarare i så fall. Att ja, det är lite sent, men då kanske James-skadan var inte en blessing in disguise, för det var ju inte bra för oss som har honom. Men en möjlighet att frigöra pengar och kanske strukturera om lite ändå. Så det är väl liksom tipset i så fall. Och då tycker jag någonstans det finns så jävla mycket göttigt mittfältet, så att där känns det som att det finns alla möjligheter att förstärka. Och lag att kika på, ja, men vi har ju varit inne på dem. Det är ju svårt att bortse ifrån lag som Arsenal och City, som är de två bästa i ligan. Spelar ingen roll vad de har för spelschema egentligen. Och sen så är det de här dubblarna. Och det vi sitter och säger nu, ja, det är ju utifrån det schemat som är just nu. Kommer det komma dubblar här inom någon vecka här, så kommer det att förändra saker och ting. Och då blir det helt plötsligt Trossard och Dunk som är väldigt attraktiva. Så det går fort i hockey, det går fort i FPL.
Ja, och det är ju det. De pratar om Brighton för dubbla. De pratar även om att trycka in ytterligare en Arsenal-dubbel. Arsenal har ju en dubbel i 23an. Sen Liverpool pratas det en del om. United pratas det en del om. Så att man får följa med. Bäst gör man det via Ben Grellin och ja, i Patreon-tråden, eller lyssna på vår podd. Vi kommer såklart dela med oss av all info som kommer. Men Jag tycker det. De lag som är mest intressanta, det är de som har dubblar. Och, eller som också ryktas att det ska komma dubblar för. Och lite, även om man inte vet, om man ändå ska göra ett byte, ja, men ta en chansning då på någon som det pratas om dubbel med snarare. Och det är det som lite går emot liksom det här att dubbla upp, i att gå från James till en Botman. Att, ja, men Newcastle pratas det ingenting om att de ska få någon dubbel. Och det gör att jag som då värderar dubblarna så här, då skulle jag vilja någon annanstans. Samtidigt som jag tycker att liksom, Botman behöver inte alls vara dum så. Och schemat är bra. Men det, där kanske det är att jag snör in lite på dubblarna. Men det är de lag jag kollar mot. De som det ryktar som dubblar. Eller de som vi vet har. Och sen så tycker jag väl det att. Jag tycker vi i och för sig lastar in en del pengar på mittfältet. Men det är ändå ganska balanserat. Vi är, så här, Rashford och Martinelli och sådana som är ganska så här, prisvärda mittfältare. Vi har rätt mycket pengar i försvaret också med Cancelo och med Reece James och Trippier och så. Så att hyfsat balanserat gick vi nog ändå. Men med det så tycker jag vi stänger ner vårt avsnitt 200 och säger väl igen då att om ni inte redan har gjort det, se till att gå in på patreon.com/svenskafpl, gå med i communityt, gå med i utlottningen utav en poddresa, och för er som inte vinner poddresan, se till att boka den, för nu är det lite sista chansen innan bokningarna stänger. Så det är läge att boka på, precis som många redan har gjort. Och vi ska ju så fort spelschemat är släppt med exakt dag och sådär, även starta upp en messenger-tråd för alla de som har bokat resan, där vi lägger lite planen för helgen. Folk kan snacka ihop sig lite inför, snacka upp och lite så. Så sen använder vi den messenger-tråden på plats. Det har vi pratat om förut, att ja, men vi, för de som vill så styr vi upp och typ nu drar vi och käkar, vi syns i receptionen om en kvart eller vad som händer. Och vill man hakar man på, annars så kör man sitt eget race i London. Men ja, erfarenheten från förra året var ju att vi var ett ganska stort gäng som hängde mycket under större delen av resan i alla fall. Tack så mycket, stort lycka till i Gameweek 18 och Gameweek 19 som kommer rast in på, och en bra avslutning på 2022. Ha det bra, hej!
Ha det bra,
ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.